Artikel 3. Sammanfattning av kommunfullmäktige den 22 september. Den 22 september var det återigen dags för de förtroendevalda politikerna i staden att samlas till ett fullmäktigemöte i stadshuset. Mötet bjöd på få beslutsärenden men desto mer tid till att debattera inkomna motioner. Det blev bland annat debatt om alkohol på äldres träffpunkter i staden och om att stärka Stockholm som en kryssningsdestination. Men vi börjar med ett ämne från frågestunden. För en tid sedan så framkom det ju att personuppgifter från Stockholms stad har publicerats på internet efter ett stort dataintrång. Detta var något som Centerpartiets Svante Linusson ville diskutera och vände sig direkt till det styrande finansborgarrådet Karin Vangård.
Ja, den 25 augusti så blev Stockholms stads IT-leverantör hackad och mängder av data läckte. Personinformation från 70 000 anställda och tidigare anställda har läckt. Även en del med skyddsidentitet vars uppgifter ska vara hemliga. Det är en katastrof för ett antal personer, exakt hur många vet vi inte än. Men det är också en katastrof för Stockholms stads förtroende inom IT.
Svante Linusson från Centerpartiet är för kvällen klädd i mörk kavaj. Han har två nålar på kavajslaget. Han bär en ljusrosa skjorta och har håret i en yvig sidbena.
Viktiga principer inom IT bör beslutas politiskt i ett särskilt utskott eller nämnd. Vi har gett flera förslag, men ni har varit emot dem alla. Så nu frågar jag det här i fullmäktige istället. Nu när staden har åter drabbats av ett stort IT-misslyckande efter skolplattformen och många andra IT-haverier, så undrar jag hur du ser på detta som borgarråd och ansvarig. Hur kommer det sig att vi har hamnat här? Och undrar också, vad har ni i vänstermajoriteten tagit för beslut efter den 25 augusti?
Det här är ju fruktansvärt, det som har hänt. Det har drabbat 25 privata företag, det har drabbat andra kommuner, ett 80-tal kommuner, många statliga myndigheter. Och jag har en otrolig förståelse för att det här sprider oro och osäkerhet bland medarbetare eftersom det är ett dataintrång och det påverkar väldigt många.
Säger finansborgarrådet Karin Vangård från Socialdemokraterna. Hon är klädd i en mörk kavaj och svart blus. Hon har krulligt kort hår och mörkröda ovala glasögon.
Det är ju naturligtvis viktigt att sånt här inte sker. Nu har det skett och då tar jag frågan utifrån vad gör vi då? Ja, dels handlar det ju om att få ordning på vad det är som har läckt. Vi har på frågan om vad har vi fattat för beslut. Vi har tillsatt en extern utredning för att säkerställa hur har detta gått till. Hur skulle vi kunna göra annorlunda och hur vi från stadens sida, vårt ansvar, skulle vi kunna på något sätt ha förutse så att inte detta skulle ha inträffat. Och det här är ju ett arbete som görs av många just nu som använder sig av miljödata. Och jag är övertygad om att vi naturligtvis måste stärka vårt datasäkerhetsarbete ytterligare för att i och med att den här kriminaliteten blir allt vanlig. Och det är därför jag avvaktar och ser vad den här utredningen visar helt enkelt.
Så vitt jag kunde höra så svarade du ingenting på vad det är som gör att vi har hamnat här. För hur ska vi någonsin kunna lära oss av alla våra haverier? För det är inte bara GDPR utan även senaste Data Act, NIS2, så har inte bara leverantörer utan även vi i Stockholms stad har som beställer ett ansvar för den här säkerheten. Och den utomstående granskning som gjordes omedelbart efteråt har, så vitt jag har förstått, visat att miljödata inte har hanterat sina system, inte uppdaterat dem för luckor som upptäckts i tid. Och den här leverantören Miljödata är dessutom ett väldigt litet företag. Som jag kunde se från senaste årsredovisningen så har de haft kostnader på ungefär 30 miljoner kronor per år. Vilket ju är väldigt lite för att de har massa olika tjänster. Så dels undrar jag, hur har ni värderat att det här är ett så litet företag? Vilka rutiner har ni haft för löpande översyn av säkerheten i systemet? Och det är också lite konstigt, varför har ni valt att ha samma programleverantör som databasleverantör? Det brukar ofta vara uppdelat på olika.
Och där var minuten slut, så då går ordet över till borgarrådet Karin Vangård. Socialdemokraterna, varsågod.
Tack så mycket, ordförande fullmäktige. Jag tycker ändå att jag har svarat på att det är en extern utredning som kollar på det här, och jag avvaktar gärna vad utredningen kommer fram till innan jag själv står här och i förväg analyserar vad vi ska kunna göra bättre. Det jag de facto redan nu ser, det är att det finns förbättringar att göra, och den här utredningen görs ju nu med full kraft för att se hur kan vi ändra från stadens sida vårat arbete. Jag vill också betona att de medarbetare med skyddad identitet, de får ju också stöd och hjälp, och det är ju individuell hjälp till dessa medarbetare som antingen fortsatt jobbar i staden eller tidigare har arbetat i staden.
Träffpunkter som respekterar seniorers egna val. Ja, det är rubriken på en motion som Moderaternas Andrea Hedin har skickat in. Hon vill att staden ska utreda och ta reda på vilka träffpunkter för äldre där alkoholservering kan bli tillåtet. För kvällen är Hedin klädd i en mörkblommig tröja. Hon har tydliga rosa naglar och hennes hår är blont och går ner över axlarna. Och så här säger hon.
För snart 1,5 år sedan så fick jag ett mejl från M95. Margareta, 95 år, boende i sitt hem vid Nytorget, som tröttnat på att bo i en stad där äldre inte värderas utifrån sin kunskap och erfarenhet, utan negligeras och förbarnsligas. Bakgrunden var att på de öppna seniora träffpunkter där friska, hemmaboende äldre tidigare kunnat ta en glögg till jul, ett glas vin till fredagslunchen eller en öl till påskbuffén, har det nu införts ett alkoholförbud som motiveras med att man skulle arbeta hälsofrämjande och förebyggande. 95-åriga Margareta och hennes vänner undrade om politikerna helt blandat ihop målgruppen för verksamheten och svarade med att det kanske var en smula sent påkommet. Hela Sveriges samlade politikerkår, från partiledare till lokalpolitiker, besökte Margareta, åt kakor och ojade sig över utvecklingen. Alla lovade att man skulle göra allt man kunde för att få till en förändring, och inte minst vårt äldreborgarråd här i Stockholm har vittnat om att det är självklart att en äldre ska få bestämma själv om man vill dricka vin eller äta smågodis. 1,5 år senare dricker Margareta, nu 96 år, och hennes vänner fortfarande vatten. De får inte ta med sig egen dryck, och staden vägrar söka serveringstillstånd hos sig själva. Det vill säga, ingen av de alternativ vi har drivit på för har varit en väg framåt. Därför la jag fram denna motion att Stockholms stad skulle utreda möjligheten att ha träffpunkter där alkoholservering är tillåten under ordnade former.
Och detta var något som Robert Mjönberg från Vänsterpartiet ville svara på. Han bär en blå t-shirt, har svartvitt skägg och ovala glasögon och har medellångt hår.
Tack ordförande, ledamöter, tack Andrea. Jag vill börja med att understryka en väldigt viktig punkt. Vi vill inte moralisera över enskilda individers önskemål huruvida man vill dricka ett glas vin eller några öl till maten i goda vänners lag. Det är inte det vi diskuterar här idag. Vi som politiker ska inte lägga oss i det. Samtidigt är, precis som du säger, den här majoriteten måna om det hälsoförebyggande arbetet som finns i staden. Vi ska främja en god hälsa och livskvalitet och i synnerhet motverka ofrivillig ensamhet. Vi vet samtidigt att stadens möteplatser för äldre fyller en enorm vikt i det här sammanhanget. Kika bara på aktivitetscentret i Kista som har haft otroliga 18 000 besökare på det dryga år de har haft öppet. Det är å andra sidan inte första gången vi har den här debatten. Och jag vill vara noga med att understryka också att på vård- och omsorgsboenden är det en självklarhet att äldre ska få dricka ett eller flera glas vin. Det är deras hem, det ska vi inte lägga oss i. Vad det gäller träffpunkterna så är de öppna, publika platser där möjligheten att servera alkohol regleras väldigt tydligt i alkohollagstiftningen. Svaret är med andra ord lite svårare. Det går inte att kategoriskt säga ja utan eftertanke, utan det måste ske i enlighet med lagstiftningen. Därför har vi tidigare kommunicerat, både i den här kammaren och andra instanser, att vi tycker att träffpunkterna ska använda sig av möjligheten att söka tillfälliga serveringstillstånd. Och det här är en process som tar tid att få till, och där är vi nu. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack.
Då lämnar vi Stockholms innerstad för ett tag, i alla fall ämnesmässigt, och beger oss ut till sjöss.
Kryssningsturismen är av stor betydelse för Stockholms ekonomi och besöksnäring. De senaste åren har varit svåra för Östersjön som destination. Med Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina, med covid i bagaget och höga bränslepriser.
Säger Jonas Naddebo från Centerpartiet. Under kvällen klädd i en mörk kavaj, blåvit rutig skjorta. Han har kort hår och skägg.
Men nu ser vi en ljusning samtidigt som högre miljökrav ställs från såväl branschen som resenärerna. Vi är övertygade att Stockholms hamnar behöver vara en del av den här omställningen. Och vi är glada över att denna sommar invigdes ännu en elanslutning till Landström på Stadsgården. När kryssningsfartygen kan koppla upp sig på Landström, ja, då minskar vi både buller och utsläpp mitt inne i stan. Centerpartiet vill också att den här utbyggnaden ska fortsätta i Frihamnen. Men vi vill också sätta ljuset på helhetsupplevelsen för de som kommer till Stockholm sjövägen. Deras första intryck när man kommer till Stockholm sjövägen, ja, då är deras första intryck, ja, låt oss vara ärliga, inte jätteroligt. Uppställda trailers, industrifastigheter, stora hårdgjorda ytor och dåliga kollektivtrafikförbindelser. Ja, det lockar faktiskt inte till att utforska staden på egen hand. Nej, Centerpartiet vill att vi tar tag i besöksupplevelsen som har varit ett provisorium under så många år. Vi behöver inte vänta på stadsutvecklingen i Frihamnen för att sätta igång med arbetet för att göra våra hamnområden lite mindre ogästvänliga. Tydlig skyltning, infotavlor, bättre belysning, grönytor och pop-up-aktiviteter. Det kan göras redan här och nu. Det behöver inte skjutas på framtiden. En levande hamn är en trygg hamn. Och därför vill vi se permanenta faciliteter för våra kryssningsfartyg. Som även kan nyttjas på annat än under lågsäsong. Låt hamnen vara Stockholms ansikte utåt. Värdigt, tryggt och välkomnande. Bifall till vår reservation i kommunstyrelsen. Tack.
Jens Holm, Vänsterpartiet, han delar i stort sett Naddebos bild av hur man kan göra kryssningstrafiken i Stockholm bättre. Men han har några invändningar. Holm är klädd i en brun kavaj med en vit skjorta under och har kort mörkt hår. Och så här låter hans invändningar.
Men jag tycker att vi här i staden har gett Stockholms hamnar, som jag är ordförande för, just i uppdrag att arbeta för att verkställa precis det som Jonas Naddebo talar om. Vi har ju ett uppdrag om att vi vill att Stockholm ska bli en hållbar premiumdestination för kryssningstrafiken. Och med det så menar vi att vi i Stockholm, vi ska se till att successivt hela tiden höja ribban för de kryssningsfartyg som kommer till Stockholm kvalitetsmässigt, men i synnerhet för miljön. Och vi gör det redan nu. Vi styr med hamnavgiften så att de som jackar in i landdelen, de som sorterar sina sopor, de som hanterar svart och gråvatten på ett optimalt sätt, ja, de får också en lägre hamnavgift. De som inte sköter sig, ja, de kommer på sikt slås ut. För vi vill ha premiumbesökare till Stockholm. Och jag hade en diskussion om det där med en av företrädarna för de främsta kryssningsrederierna i och kring Östersjön. Och jag frågade honom, finns det en risk att vi i Stockholm ställer för höga krav på er kryssare så att ni kommer att tacka nej till att komma till Stockholm för att vi ställer för höga miljökrav? Och då fick jag svaret, nej. Alla vill till Stockholm. Så på så sätt så kan vi höja ribban för alla kryssningsfartyg i Östersjön. Därför att ifall att man har förberett för landdel på sitt fartyg så att det funkar i Stockholm, ja, då fungerar det förstås på alla andra platser där det finns landdel. Sen tas det upp en del andra saker också i den här motionen om våra terminalbyggnader och annat. Jag håller med om att här finns det finns mer jobb att göra, absolut. Och vi har också i Stockholms hamnar uppdrag ifrån budgeten och även inom ramen för kajstrategin, just att vi ska tillgängliggöra våra kajer mycket mer än vad vi har gjort idag. Men jag tycker också att man måste komma ihåg att när vi pratar om Värtahamnen, Frihamnen, Stadsgården och Masthamnen, så där bedrivs det också hamnverksamhet. Alltså det kommer fartyg på hundratals ton som anlägger och löper ut. Så att man måste hitta rätt balans mellan att göra det attraktivt för besökare samtidigt som att sjöfartens och hamnens intressen måste tillgodoses.